Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Ja, det största kriget 2022 var inte Ukraina. Vissa konflikter blir helt enkelt bortglömda för att vi inte känner oss så nära dem. Och det är väldigt tydligt när man jobbar med det som jag gör. Någon sorts slutprodukt i en idealvärld skulle ju vara att man kan hindra konflikter från att bryta ut eller lösa de konflikter som finns.
Slutmålet måste vara att lägga ner den här sidan så man inte behöver räkna döda.
Ja, men precis.
Therese Pettersson är projektledare vid Uppsala Conflict Data Program. Hon och hennes kollegor räknar och analyserar hur många som dödas i världens krig och konflikter varje år. En allt mer aktuell syssla i en allt mer orolig värld. Hur svårt är det att navigera i propaganda och fake news? Och är det lätt att bli cynisk när allt mänskligt lidande reduceras till statistik? Hej Therese Pettersson, välkommen till Kvartals fredagsintervju.
Stort tack.
Kul att ha dig här, hur mår du?
Jag mår bra, även om världen inte mår så bra.
Det är sant, men du jobbar alltså med något som heter Uppsala Conflict Data Program, UCDP. Vad är det i korta ord? Har ni några bra ord på svenska eller vad säger ni internt om ert jobb?
UCDP är ju ett program som tar fram statistik för forskare och beslutsfattare på krig och konflikter i världen. Så det handlar ju om att kunna ge en bra bild av hur världen ser ut och hur den utvecklas över tid. Så konfliktdataprogram, konfliktstatistikprogram helt enkelt. Och vi är ju det världsledande, så det är det som de flesta använder just inom forskningen på inbördeskrig.
Det ska vi återkomma till, men ni säger konfliktdatabasen eller någon...
Vi säger UCDP.
UCDP är det ord ni använder, alltså Uppsala Conflict Data Program.
Precis.
Och vi ska återkomma till era resultat och metoder i detalj, för det vi ska prata om den här närmsta timmen. Men när man läser tidningarna idag får man känslan av att det är värre än någonsin. Är det så?
Det tror jag att alla har sagt alltid till mig, att det är värre än någonsin. Och det beror ju lite på vad man tittar på för tidsperspektiv. Just nu, de senaste 2 åren, så har vi haft väldigt många konflikter och vi har haft några väldigt stora konflikter. Så att, tittar man på de 2 senaste åren så absolut. Men det här sa ju folk till mig för 10 år sedan också, och då hade vi ju en ganska fredlig period, eller 10-15 år sedan åtminstone. Så jag tror att det här också, vad vi ser i tidningarna, inte alltid speglar exakt hur verkligheten ser ut på det globala perspektivet i alla fall.
Så vi nu blinda, eller vad säger man?
Ja, men lite så. Det handlar ju också om vilka historier vi ser, och just nu ser vi ju väldigt mycket från... Informationsflödet ser ut på det sättet, att vi kan få väldigt mycket rörliga bilder och ögonvittnesskildringar från konflikthärdar, och då gör det ju också att vi känner att det pågår väldigt mycket.
Mm. Men 2020-talet har varit våldsammare än senaste decennierna, kan man säga. Eller hur?
Det stämmer, absolut.
Och det alla känner till förstås, Ukraina och Gaza, det ska vi återkomma till. Men det finns en annan stor konflikt som har drivit på siffran väldigt mycket, som de flesta inte känner till.
Ja, det största kriget 2022 var inte Ukraina, utan det var ju Etiopien i området Tigray. Där, som var det allra största, och det tog slut i slutet av 2022, men det beräknas att minst 300 000 människor kan ha mist livet i det kriget, och vi har väldigt lite information som kommer ut därifrån, och det är många som inte ens känner till att det här existerade.
Det är ingenting man läser i rubrikerna i varken idag eller igår.
Nej, det är ju så.
Eller förra året, så mycket vad jag såg i alla fall. Uppsala Conflict Data Program, på er sajt kan man läsa att det är the world's main provider of data on organized violence and the oldest ongoing data collection project for civil war with a history of almost 40 years. Ni har på i 40 år att samla data alltså?
Ja.
Och du är projektledare, vad gör man där?
Ja, men det handlar om att leda arbetet på daglig basis, se till att allt flyter på, säkerställa att vi håller den här höga kvaliteten och att det är systematiskt så man kan jämföra över tid och över rum. Och det är ju en av mina viktigaste uppgifter. Sen så handlar det mycket om att jag analyserar den globala bilden och inte bara tittar på de här fallen, utan mitt ansvar är också att försöka se de här större trenderna och utvecklingen över tid. Sen så är ju jag också, jobbar ju också med specifika fall som är mitt expertområde, men det handlar mycket om det här att analysera den större trenden. Mm.
Och det här förlagt vi också universitet, kanske ska säga, vid fredskonfliktinstitutionen, eller hur?
Ja, det stämmer.
Peter Wallensten som professor vid din institution, han kanske är pensionerad nu, vad vet jag?
Han är det, men han är i högsta grad närvarande ändå.
Det kan jag tänka mig. Han har berättat för mig att det här en gång började för typ 40 år sedan med en bandspelare som spelade in BBC-sändningar på nätterna, tror jag, de sändes om konflikter runt om världen. Att de programmerade där och spelade in och sen lyssnade av det här och försökte då förstå vad som skedde runt om i världen för 40 år sedan. Och det här gör ni idag fast med mer förfinade metoder.
Ja, men precis. Peter brukar ju säga att den första investeringen var just den här bandspelaren med en timer så att man kunde spela in BBC World Service på natten så att man inte behövde sitta uppe och lyssna. Ja.
Finns den kvar?
Bandspelaren?
Ja.
Nej, jag tror inte det. Jag måste dubbelkolla med Peter, men tyvärr, jag tror inte det. Den borde ha en liten monter på institutionen.
Men hur gör ni idag då?
Nej, men idag så är det ju väldigt annorlunda. Vi är 10-15 personer som jobbar heltid med det här och samlar ju väldigt mycket mer detaljerad information än vad man gjorde då. Det började ju med någon sorts lista över var pågår det konflikter som inte når de vanliga nyhetsmedia på dagarna. Vad rapporteras inte i svensk och brittisk media utan bara hörs på de här sändningarna på natten. Så det var ju så det började med någon sorts lista. Idag så är ju vår statistik, varje enskild händelse är liksom en egen observation eller vad man ska säga i vår databas. Så att man kan veta vilket datum någonting hände, vilken plats med geografiska koordinater, vilka aktörer som var med, hur många personer som dog på de olika sidorna, hur många civila som dog. Så att det här är ju en utveckling som är väldigt, väldigt mycket mer detaljrikedom än vad det började som. Och det kräver ju också väldigt, väldigt mycket mer resurser och människor som jobbar med det här. Så det är ju ett väldigt resurskrävande program för att ta fram den här detaljerade statistiken. Men det handlar ju om att möta kraven från forskarvärlden på vilken typ av information man behöver för att kunna svara på de frågorna som ställs idag och som forskningen behöver ta reda på.
När jag hör det här låter det som ohyggligt svårt och komplext. Hur kan man skilja på, ta Mexiko där det finns gängkrig. Är det sånt ni sysslar med eller tittar ni mer bara på organiserade politiska konflikter? Hur tänker ni där?
Vi tittar även på gängkrig. Så vi tittar ju på politiska konflikter som involverar stater. Där stater slåss mot andra stater eller mot en rebellgrupp eller flera rebellgrupper. Men vi tittar också på konflikter där icke-statliga grupper slåss mot varandra. Och det kan ju vara rebellgrupper och miliser. Men det kan också vara kriminella gäng eller drogkarteller som i Mexiko, Brasilien och många länder i Centralamerika till exempel som är hårt drabbade av just den typen av våld. Det kan också vara etniska grupper som slåss mot varandra. Eller bofasta mot nomader som slåss över hur man ska använda ett visst område, land till exempel. Och så tittar vi även på där aktörer dödar civila. Där civila är den uttalade måltavlan för en attack. Och inte bara där civila dör i korseld eller...
Så det kan vara så terrordåd också då?
Absolut, precis. Mm.
Och ni samlade alltså från lokala mediauppgifter alltså?
Både från internationella media, lokala media, men också många konton på sociala medier till exempel. Från personer som rapporterar från områden på X eller Telegram. Vi läser mycket från parternas egna kanaler. Till exempel, jag jobbar med Afghanistan och det handlar mycket om att följa motståndsrörelsernas egna utsagor om vad som har hänt till exempel för att få till sig den informationen. Men sen är det också mycket rapporter från människorättsorganisationer, från internationella organisationer som FN. Vi tittar på sanningskommissioner och sådana saker, domstolar. Sånt kommer ju ofta väldigt, väldigt långt senare. Men då tittar vi på det också. Så att det är en rad olika källor. Vi läser ju otroligt mycket material varje månad för alla länder i hela världen egentligen.
Jag kan tänka på det. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig och dina kollegor?
Ja, men för de flesta så handlar det ju mycket om att kartlägga och hitta den här informationen, bevaka sina expertområden och gå igenom alla de här källorna. Och alla personer som vi hittar som har dött i organiserat våld eller som skulle kunna passa in i våra definitioner, det vi letar efter, för vi in i en databas som vi har byggt för det här ändamålet. Och sen handlar det om att verifiera den här informationen, försöka hitta oberoende källor som kan bekräfta, väga olika typer av källor mot varandra, gräva efter mer information och sådär. Så det går ju mycket av arbetstiden åt till. För mig personligen så jobbar jag också med att svara på frågor, hjälpa våra användare att presentera UCRP i olika sammanhang. Det kan vara intervjuer i tidningar eller radio, det kan vara presentationer för lärare och gymnasieelever eller olika organisationer som Sida, UD, Rädda Barnen eller vara med i poddar som den här.
Som den här, ja, det tackar vi för. Men ni har alltså olika geografiska områden, du sa du höll på med Afghanistan.
Ja, precis.
Och någon eller några sitter med Ukraina, tänker mig och så vidare då.
Ja, men precis. Man blir ju expert på sitt område. Det kan vara ett land eller en konflikt, det kan vara en region och sådär. Men de flesta jobbar ju hos oss under ganska lång tid och blir just experter på sina konflikter. Sen så ändras ju det hela tiden eftersom världen förändras och det behövs ju mer. Ukraina till exempel behövde vi inte så många som jobbade med för 15 år sedan, men idag så är det väldigt resurskrävande. Så det, man måste ju också anpassa sig utifrån det. Men vi har ju våra egna expertområden så att säga.
Vilka är det som använder UCDP? Kan man säga någonting om det?
Ja, men det är ju forskare över hela världen. Jag tror vi använder det från i stort sett alla länder i hela världen. Vi har ungefär 90 000 unika besökare per år och ungefär 60 000 datanedladdningar per år. Så det är forskare från väldigt många olika länder. Även beslutsfattare och representanter för olika organisationer. Och sen är det den intresserade allmänheten med journalister, studenter. Vi har ju den här databasen som inte bara är statistik och siffror utan också innehåller väldigt många texter och beskrivningar av konflikter och aktörer. Vi har fredsavtal i fulltext och sådär. Så det är ju en väldigt rik källa för information på olika sätt.
Mm. Vilka skulle säga är största nyttan med den här databasen?
Ja, men det är ju att kunna studera dels trenderna, ge en bild av hur världen ser ut och hur den utvecklas. Det är ju väldigt viktigt i många olika sammanhang, både för att kunna då se på det stora hela, men också för att kunna veta hur ett fall förhåller sig till referenspunkterna, alltså till kontexten på något sätt. Men sen så är det ju vårt största huvudanvändarna är ju forskare just som använder det här för att kunna studera olika aspekter av krig och konflikt. Mm. Varför krig startar, hur man löser dem på bra sätt. Någon sorts slutprodukt i en idealvärld skulle ju vara att man kan hindra konflikter från att bryta ut eller lösa de konflikter som finns.
Slutmålet måste vara att lägga ner den här sidan så man inte behöver räkna döda krig.
Ja, men precis.
Skulle jag tänka mig.
Det skulle bara vara ett arkiv över vad som har hänt förut.
Mm. I den bästa världen, ja. Ni säger att ni är världsledande. Finns det några konkurrenter och liknande?
Jo, men det gör det. Det har ju funnits även innan UCRP fanns och det finns andra som samlar liknande information. Vi har lite olika definitioner, olika tidsperioder, olika räckvidd så att säga. UCRP är det som används mest av forskarna för att studera till exempel inbördeskrig då. Beslutsfattare kanske har ett annat krav på vilken typ av data man vill ha, hur ofta den kommer ut och såna här saker. Vi är ju väldigt noga med våra definitioner och är väldigt systematiska och fokuserar väldigt mycket på konfliktfrågor och såna här saker som är en fördel när det kommer till många forskningsfrågor men som kanske är en nackdel om man bara vill veta allt våld som händer i ett land under en viss tid.
Och jag ser att ni används ofta i internationell litteratur, internationella databaser, så att det verkar vara inte bara ni som säger att ni är världsledande, utan det,
nej, men precis.
Det framstår som så verkligen.
UCRP används ju i många sådana här World Development Index och sådana saker.
Our World in Data och sådana stora sajter. Jag var till FOI nyligen och de berättade att det var väldigt stort intresse för deras verksamhet just nu med tanke på NATO-frågan, ÖBs tal om eventuellt krig i vår region, säkerhetsläget generellt. Alltså vi har ett stort intresse för säkerhetsfrågor, försvar och krig kan man säga de här början av det här året. Ser ni något liknande?
Jag skulle inte säga att för oss att det har hänt så mycket just med NATO-frågan. Däremot så har ju vi på vår institution också någonting som heter Alva Myrdal-centret som jobbar med kärnvapennedrustning och sådana saker. Och de får ju väldigt mycket frågor när det gäller sådana här saker som händer. För oss så var ju Gaza-kriget ett sådant tillfälle när det var väldigt mycket mer intresse för konfliktstatistik.
Alltså sent i höstas egentligen när det började.
Precis. Ja. Då såg vi verkligen en otrolig ökning i antalet journalister som hörde av sig och ville diskutera just det här kring vilka kan man tro på, hur kan man ens samla den här typen av statistik och sådär. Mm. Så att det Ja, det händer ju saker i omvärlden som gör att intresset för vår databas går upp och ner, absolut. Mm. Så är det ju.
Vi ska återkomma till just Gaza. Men ni har ju då en fin webbsida som heter ucdp.uu.se. Fina grafer, kartor, diagram, allt möjligt. I er värld är ju 1946 nollpunkten. Ni börjar liksom efter andra världskriget. Allt tidigare är för långt borta och svårt att veta, gissar jag.
Precis, så är det.
Och det är nästan 80 år sedan. Mm. Hur skulle du beskriva huvuddragen i den här efterkrigstidsutvecklingen från 46 till idag?
Ja, för det första så är det ju... Det är ju inte satt att, 46 är ju inte satt som någon sorts att det är då vi tycker att det börjar vara viktigt, utan det handlar ju precis som du sa om tillgången på information. Våran mest detaljerade information har vi ju bara från 1989, vilket också är en ganska lång tidsserie, men det handlar ju just om hur detaljrik liksom rapporteringen från konflikter är, och vi vill ju verkligen veta att vi fångar samma saker, att vi är systematiska, att det är jämförbart, och det är inte säkert just när man går tillbaka längre i tiden, för att det är väldigt tveksamt källläge helt enkelt i många delar av världen. Men tiden efter andra världskrigets slut, så till en början så hade vi en period med ganska lågt antal konflikter varje år, mellan 50 till 20 aktiva konflikter där en stat var inblandad per år då. Under slutet av 60-talet så började det öka, och det kulminerade 91 med 53 aktiva konflikter.
Antal konflikter. Och hur definierar du konflikter då? Är det med 1000 dödade?
Då är det 25 det. Döda. Minst 25 döda under ett kalenderår. Ja.
Och om det är 1000 döda på ett år så är det ett krig.
Det är definition av krig, ja, precis. Så de flesta konflikter är ju den här mindre varianten, mellan 25 och 999 döda per år. Mm. Men då kulminerade det 91 med 53 sådana konflikter, och den här ökningen under de här decennierna som ledde upp då till början på 90-talet förklarar sig ofta med att det var många självständighetskrig, det var många sådana frihetskamper som pågick under den tiden. Sen så minskade det ganska kraftigt under 90-talet, och det i sin tur förklaras ofta med att det var mer fokus på fredsbevarande insatser, medling, man skrev under många fredsavtal, FN spelade en större roll. Så under 2000-talet, början på 2000-talet, så hade vi en period med relativt få aktiva konflikter, och det var också en tid när det dog få i väpnat våld i världen. Sen i början på 2010-talet så började det här öka igen, och det beror till stor del, initialt åtminstone, på Islamiska staten och deras framfart över världen helt enkelt. Mm. Och sen dess så har vi ju nått nya rekord när det kommer till antalet aktiva konflikter. De senaste 9 åren har vi haft över 50 konflikter varje år, och de senaste 5 åren har vi haft över 55 aktiva sådana här konflikter. Och då är det ju då bara konflikter som, där är en stat på ena sidan som jag refererar till de här numren nu.
Mm, just det. Men det måste vara många ganska små som inte har talat om jättemycket, tänker jag.
De flesta är små, men det är fortfarande oroväckande när det finns en konfliktfråga och det finns grupper som är beredda att slåss för den här konfliktfrågan. De riskerar ju alltid att eskalera. Vi hade ju till exempel för ett par år sedan konflikten i Nagorno-Karabach, som har varit så här lågintensiv eller inaktiv under väldigt, väldigt många år, och som plötsligt eskalerade och blev ett av de största krigen det året. Så att bara det här faktumet att det finns de här aktiva konflikterna är ju en risk.
Mm, jag förstår. Om man pratar om antal döda då, kan man säga något om de trenderna?
Ja, men där har vi också haft en väldig ökning de senaste åren. Mm. Och det beror ju till stor del på, som vi pratade om tidigare, kriget i Etiopien, i Tigray och Ukraina-kriget. När det kommer till antal döda så är det ju, vi har ju några väldigt stora krig under 1900-talet och sådär som påverkar trenden väldigt mycket. Så det är svårt att säga någonting. Om man tittar på tiden efter 89 så har vi haft en period av väldigt höga antal döda i konflikter. Men om man tittar på hela då 1900-talet eller även tiden efter andra världskrigets slut, så har vi ju en del krig som är betydligt större. Koreakriget, Vietnamkriget.
Även Iran-Irak-kriget tror jag var väldigt blodigt.
Ja, precis. Det är ju några av de där stora som fortfarande sticker ut i statistiken. Ja. Men jag ska säga att 2022, där är vi ju uppe på de här Iran-Irak nivåerna
som
i alla fall
som var på 80-talet.
Precis. Ja. Mm.
Men även med våra mått mätt så var ju Koreakriget och Vietnamkriget ohyggligt blodiga, eller hur?
Absolut.
Om det fanns en annan, vad ska man säga, skala på den tiden, tror jag.
Verkligen, och skulle man ha med liksom världskrigen i den här beräkningen så är ju de otroligt mycket större. Ja. Och många av de här stora konflikterna är ju just mellanstatliga konflikter. Mm. Och de har ju en potential att bli mycket dödligare när man har statsarméer på båda sidor med de resurser och utbildade soldater och flygvapen och flotta och sånt som det innebär. Då finns ju risken att det blir väldigt mycket blodigare än vad inomstatliga konflikter blir, där man oftast har mindre resurser och där är mer gerillakrigföring.
Gazakrig, som du nämnde, det är ju oerhört intensivt, mycket media nu. Mm. Hur gör det med det? Det finns, så vitt jag förstår, mest Hamas-källor på palestinska sidan. Mm. Kan man lita på dem? Vad vet ni om Gazakriget? Det här är fredagsintervjun från Kvartal, där gästen är Therese Pettersson, expert från Uppsala universitet på hur många som dör i krig och hur vi kan veta det. Den version av podden som du lyssnar på just nu är den som är öppen för alla, alltså även för dig som inte är prenumerant. Och i den här varianten gör vi nu ett hopp. Hade du varit kvartalprenumerant hade du också fått höra hur säkra vi kan vara på de siffror över döda som nu kommer från Gaza, varför Östasien gick från att vara jordens konfliktcentrum till ett ganska harmoniskt område. Och dessutom med detaljer om vad vi faktiskt vet om Ukraina-kriget.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toasts, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Therese Pettersson vid Uppsala universitet. Vilka är de största missuppfattningarna om krigen som du brukar stöta på i din vardag från journalister, allmänhet och så vidare?
Ja, det är ju ofta det här med att allting bara blir värre hela tiden och att man måste nyansera den bilden lite grann. Det pratade vi om initialt och just nu kanske det då är sant om man tittar på de senaste åren, men att det finns väldigt många mer nyanser. Och sen så de här myterna som vi pratade om, just med 90% civila dödsfall i krig nu för tiden, att det skulle vara någon sorts sanning. Det finns en del såna där myter som folk tror på.
Okej. Och hur kom du själv in på den här banan att jobba på UCDP?
Jag var väldigt intresserad av psykologi och socialpsykologi, grupppsykologi. Och började läsa internationella relationer och fredskonflikt och ville förstå liksom det här spelet, det psykologiska spelet kring krig och konflikt och ledarskap och makt och sådär. Och tyckte att det var väldigt spännande. Studerade på institutionen och
fredskonfliktsinstitutionen i Uppsala.
Precis. Mm. Och sen blev jag kvar där, helt enkelt.
Har du några funderingar om framtiden då? Blir den fredligare eller blir den våldsammare? Eller lika?
Ja, jag får ju den här frågan väldigt ofta när jag ska försöka summera ett år och blicka framåt. Ja. Och ofta så har jag ju någonting positivt sådär att lyfta fram, även om världsläget är jobbigt. Just nu så är det ganska svårt faktiskt. Vi har ju en väldigt mörk tid när det kommer till, som jag sa, rekordhögt antal konflikter. Några riktigt stora krig som har pågått de senaste åren här. Vi har en Vi har haft en rad kupper till exempel i Västafrika, demokratin har försvagats på många håll, internationella spänningar, USA, Ryssland, Kina, FN har haft svårt att agera på ett bra sätt. Så det är ju en mörk bild man definitivt kan måla upp, så det är svårt att se några riktiga ljuspunkter. Vi hade ju under förra året några sådana positiva utvecklingar i Mellanöstern med att normalisera relationerna där mellan både Saudiarabien och Iran och Saudiarabien och Israel. Just den här konflikten mellan Saudiarabien och Iran har ju påverkat många andra konflikter under decennier för att man har stött olika grupper i andra länder och sådär genom krig genom ombud. Så att säga.
Även i Irak har det blivit lugnare.
Absolut, det har det.
Som var väldigt mycket i rubrikerna för några år sedan.
Ja, men Mellanöstern generellt, förutom nu Gaza-kriget då, så har ju haft en väldigt bra utveckling så. Och Gaza-kriget kommer ju att smolka det här lite grann, det gör det ju absolut. Men det finns ju ändå någon sorts trevare att försöka normalisera relationerna. Och sen bara vetskapen att konflikter går att lösa, även de som har pågått i 40, 50, 60 år. Det finns ju exempel där man har lyckats faktiskt lösa sådana konflikter och skriva under fredsavtal. Så man får väl ha någon sorts hopp i det ändå. Ja.
Har du någon allmän spaning för resten av 2024?
Det är alltid jättesvårt. Jag tror inte att det var någon som gissade att Gaza skulle bryta ut på det sättet och bli så otroligt blodigt. Så det är väldigt svårt att sia om det. Sådär. Jag tror ju att Ukraina-kriget kommer troligtvis fortsätta. Kanske att det blir en mer fryst frontlinje och en mer fryst situation som möjligen skulle kunna minska antalet döda lite grann. Men en väldigt negativ utveckling i många länder i Afrika just nu som ser oroväckande ut. Som jag nämnde, alla de här kupperna som bidrar till en instabilitet i regionen generellt. Men sen så har vi också den här Al-Qaida-kopplade gruppen JNIM som är aktiv i en rad olika länder i Västafrika och har eskalerat och spridit sig till länder som har varit som inte haft konflikt på decennier. Vi har även kriget i Somalia har eskalerat de senaste åren. Etiopien som jag nämnde, det här kriget i Tigray som var så otroligt blodigt tog ju slut som tur var då under slutet av 2022. Men det finns krig i en annan region i Etiopien under 2023 som heter Amhara som är en väldigt negativ utveckling just nu och en väldigt farlig situation. Så att det finns en rad orosmoment just på den afrikanska kontinenten skulle jag säga.
Så ha ögonen på Afrika, ett tips.
Ja, precis. Ja. Det har verkligen flyttats tyngdpunkten från Mellanöstern och Asien som var de regioner som hade de värsta krigen under många år. Så har ju tyngdpunkten flyttats nu till Afrika.
Mm. Men Latinamerika är ganska lugnt.
Om man tittar på
generellt.
Om man tittar på inbördeskrig och sådana saker så är det ju det. Men där har vi ju istället det här problemet med drogkartellerna som slåss mot varandra och andra typer av kriminella gäng som har drabbat den regionen väldigt hårt.
Mm. Hur ser framtiden ut för UCDP?
Ja, men vi fortsätter ju att försöka ta fram så bra statistik som vi kan för forskningen och att försöka vara lyhörda kring vad forskarna behöver och vill ha för att kunna bedriva sin verksamhet på så bra sätt som möjligt. Så det handlar ju om att anpassa sig efter vad kraven säger. Som jag sa, det här med att öka detaljrikedomen i statistiken handlade ju om att kunna besvara nya typer av frågor, till exempel klimatfaktorer som har varit väldigt viktigt. Tidigare var ju statistiken på landårsbasis eller konfliktårsbasis och sådana faktorer som regnmängd eller torka bryr sig ju väldigt sällan om landsgränser, så då behöver man en helt annan typ av detaljrikedom för att kunna studera. Och, så vi försöker ju vara lyhörda och följa med i forskningsfältet helt enkelt.
Och ni har finansiering och sånt tryggad?
Det är alltid svårt med långsiktig finansiering och speciellt för att uppdatera saker. Alla finansiärer vill ju gärna ha nytt hela tiden och inte, medan alla forskare vill ha långa tidsserier.
Exakt, alltså långa tidsserier är otroligt värdefulla. Det får ju som ingen kan ju hålla yxan och stoppa en sån här lång räcka av data, tycker jag.
Nej, men precis. Men vi är ju en nationell infrastruktur nu tillsammans med några andra datakällor som VDEM till exempel, Varieties of Democracy.
I Göteborg.
Precis, som heter DemScore, heter det här konsortiet som vi har tillsammans. En nationell infrastruktur. Så att vi har en del kärnverksamhet finansierad på lite längre sikt.
Är Sverige extra bra på datainsamling? Jag tänker att vi hade tabellverket först i världen med bra demografisk information. Och nu har vi VDM som är världsledande vad gäller demokratistatistik. Och vi har UCDP som är världsledande vad gäller freds- och konfliktstatistik.
Ja, men det verkar ju så, som att vi är det. Och just inom freds- och konfliktforskning så är ju Uppsala och Sverige väldigt starka internationellt också. Men det verkar ju som att vi också är väldigt bra på att ta fram bra statistik.
Och slutligen, Therese Pettersson, vad har du lärt dig allra mest av ditt arbete vid UCDP om människor, livet, världen?
Ja, nu har jag varit på UCDP väldigt, väldigt länge, så det är ju mycket.
Vad betyder det?
Ja, jag har ju varit där i över 15 år. Så att jag har ju skaffat mig många lärdomar genom åren, men jag tror att jag...
Vilka är de viktigaste?
Jag kommer återigen tillbaka till det här med att vikten av att faktiskt ha den här typen av insamling, just för att det är så många bortglömda konflikter, att det skiljer så mycket det vi ser, det vi upplever som det viktigaste utifrån vad vi hör och tar in i nyheter och sådär, inte alltid speglar så väl hur världen ser ut. Jag tror att den lärdomen, att det behövs en liksom större bild, en mer systematisk bild, är den viktigaste.
Läs inte bara tidningar.
Precis. Läs UCDPs rapporter också.
Tack, Therese Pettersson, för att du var med i Kvartals fredagsintervju.
Tack så mycket.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra. Det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com. 18 plus, regler och villkor gäller.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.